5 augusti 1991. Krisen i Jugoslavien. Och vad gör omvärlden för att hjälpa till att lösa den?
EGs utrikesministrar ska imorgon hålla ett krismöte om läget i Jugoslavien och då överväga ytterligare initiativ. Det uppger en talesman för holländska UD idag. Tysklands utrikesminister Hans-Dietrich Genscher uppmanade i morse EG-länderna att införa ekonomiska sanktioner mot Serbien eftersom Serbien bojkottade ett möte mellan det jugoslaviska presidentrådet och EG-delegationen igår. Den franska utrikesministern Roland Dumas har begärt att den västeuropeiska försvarsunionens 9 medlemmar ska samlas till ett extra möte för att diskutera möjligheten av att sända en militär fredsbevarande styrka till Jugoslavien. Det uppger källor inom det franska försvarsdepartementet. Dumas väntas också begära en extra debatt om Jugoslavien i FNs säkerhetsråd.
Serbien är nu den part som allmänt pekas ut som den som skälpte EGs fredsplan. Men i Belgrad, Serbiens och Jugoslaviens huvudstad, tycker man däremot inte att skulden ska läggas på serberna.
Från officiellt håll i Belgrad är det tyst idag. Varken politiker eller media kommenterar gårdagens misslyckade medlingsförsök från EGs sida. Tidningarna återger enbart vad som sades igår i nyhetsform utan några politiska kommentarer. Nyheterna handlar nästan uteslutande om omvärldens reaktioner och givetvis om nya strider. Radion i Zagreb anklagar de beväpnade serberna i Kroatien samt jugoslaviska folkarmén för att ha anfallit kroatiska orter i både västra och östra Kroatien i natt och under morgonen. Från serbisk sida får man höra motsatta rapporter. Något eldupphör är det tydligen inte tal om, även om striderna har minskat i omfattning de senaste dagarna. På gatorna i Belgrad diskuteras gårdagens misslyckade medling livfullt. Anklagelserna från EG-ministrarna och kroaterna om att det var serbernas fel att man inte kunde teckna ett eldupphöravtal tas som en grov förolämpning av de flesta. Den som är skyldig för allt detta är kroaten Stipe Mesic, och det är tack vare EG-ministrarna som han blev Jugoslaviens president. Mesic är ju emot det här landet, säger den här mannen i Belgrad. Det här var väntat. Vi kan inte förlita oss på Västeuropa. De stödjer Kroatien, säger många som jag har talat med. Vladislav Savic, Belgrad.
Den oundvikliga upplösningen av den jugoslaviska statsbildningen har blivit en utdragen process som dessvärre fortsätter att kräva människoliv. Nu har EGs utsända givit upp sina försök att medla eller i varje fall få upplösningen att genomföras utan mer blodspillan. Att EG skulle få svårigheter med sina försök att övervaka de olika vapenvilorna stod rätt tidigt klart. I Slovenien utlystes ju den ena vapenvilan efter den andra som bröts. Nu är det lugnt i Slovenien, delvis för att det verkar allt klarare att Slovenien kommer att få gå sin egen väg. Det var bättre förberett och en enklare operation än i Kroatien, där det stora problemet är att det finns en stor serbisk minoritet. Kroatien vill ha sin frihet med oförändrade gränser. Serberna i Kroatien vill att deras del av Kroatien ska förenas med Serbien. EG lyckades få skicka sina observatörer till Slovenien och där återställdes lugnet, även om det kanske inte enbart var EGs utsändas förtjänst. Men i Kroatien släpps EG-observatörerna inte ens in. Serbien säger nej. Övervakningen av den vapenvila som beordrats i Kroatien och som redan brutits ska inte skötas av utländska observatörer utan av en jugoslavisk kommission. När konflikten i Jugoslavien bröt ut i våld och därmed omvärlden fick upp ögonen för vad som pågick, så skulle de nya mekanismerna i Europa börja fungera. EG och ESK skulle agera. Främst var det ju ESK som skulle förhindra konflikter i Europa. Men EG kom igång snabbast och kontaktade Jugoslaviens regering, liksom utbryta republikernas ledningar, vädjade om återhållsamhet och manade till förhandlingar istället för våld. Men varken EG eller ESK har ju några maktmedel att sätta bakom orden. Samtidigt kunde man se att splittringen inom Jugoslavien hade inletts och inte kunde stoppas, och att det också föreföll oundvikligt att detta skulle leda till ett blodigt inbördeskrig. Det skulle ingen utomstående kunna hindra. Och mycket riktigt, EG har misslyckats. Motsättningarna är lika stora som de varit hela tiden. Människoliv krävs varje dag. Nu kan man egentligen bara hoppas att den här processen går någorlunda snabbt och att man kan nå någon slags överenskommelse som gör att våldet stoppas. Hoppet står till en jugoslavisk fredskommission. Nu håller jugoslaverna sitt öde i egna händer. Omvärlden har givit upp. Då och då dyker frågan upp om FN inte kan ingripa när människoliv spills i något som mer eller mindre kan beskrivas som ett inbördeskrig mitt i Europa. Men FN kan inte lägga sig i vad som i det här fallet måste betecknas som ett lands inre angelägenheter. Varken Slovenien eller Kroatien är eller har varit självständiga stater med undantag för en kort tid för Kroatien. FNs säkerhetsråd skulle dessutom inte kunna fatta beslut eftersom Sovjetunionen genast skulle hävda att det är en intern jugoslavisk tvist och lägga sitt veto. Sovjetunionen har ju egna nationalistiska och etniska grupper som kräver självständighet. Skulle FN kunna hjälpa Slovenien och Kroatien så skulle FN också kunna stödja de baltiska republikerna. Motsättningar om hur man vill se Jugoslaviens framtid finns också inom EG, även om man där lyckas behålla sin enighet utåt. Frankrike till exempel skulle helst se att Jugoslavien hålls samman, medan Tyskland stödjer självständighetssträvandena i Slovenien och Kroatien. Fransmännen misstänker att Tyskland vill öka sitt främst ekonomiska inflytande i det forna Östeuropa och verka för att dessa länder blir medlemmar i EG. Men nu är alltså EGs och därmed omvärldens försök att påverka slut. Upplösningen av Jugoslavien fortsätter. Jugoslaverna får ta saken i egna händer och man kan bara hoppas att de själva lyckas nå förhandlingslösningar och att blodsutgjutelsen upphör.
Ekots utrikeskommentator Bo Karlström om utsikterna för fred i det splittrade Jugoslavien.
Albanien, 6 augusti 1991.
I Albanien kan det katastrofala ekonomiska läget försvåra utvecklingen mot demokrati. Albanerna behöver hjälp utifrån för att undvika en social explosion. Men det har ändå blivit bättre i Albanien, säger en ung albanska till Ekots utsände i Tirana.
It's better than before.
Yes, in what sense it is better?
We are free to speak what we want.
Det är bättre här nu än innan. Vi är fria att säga vad vi vill om allting. Så säger en ung kvinna som jag träffar i Tirana. Albanien har under det senaste halvåret genomgått en radikal politisk omvandling från en sluten stalinistisk stat till ett öppet samhälle där inte något politiskt tema längre är tabu. Men utvecklingen mot demokrati är besvärlig. Ett hinder på vägen är det katastrofala ekonomiska läget, ett arv från den tidigare regimen.
It's worse that we hope that everything will change and everything will improve for the better, of course.
Den ekonomiska situationen är ännu värre nu, men vi hoppas att allt ska ändras till det bättre, säger den unga kvinnan i Tirana. En väninna till henne håller med. Ja, den ekonomiska situationen är mycket, mycket svår. De här kvinnorna har själva drabbats av den ekonomiska nedgången. Båda är arbetslösa, liksom många andra albaner. Vi hoppas att vi kan hitta arbete i år, säger en av dem. Men utsikterna är inte ljusa.
We hope that this year we can find job, but there are no prospects for this.
Det är en kamp med tiden. Vi har inte råd att förlora mer tid, säger en av Demokratiska partiets talesmän. I sidan av det tidigare alena styrande socialistpartiet ingår demokraterna nu i en flerpartiregering. Den nya regeringens främsta uppgift är att bringa reda i ekonomin. Men ännu syns inga tecken på förbättringar. Tvärtom tycks det ekonomiska läget bli allt mer kaotiskt. Näringslivet fungerar inte och samhällsupplösningen går allt längre. Albanien står nära total anarki. Samtidigt träter regeringspartierna med varandra om vems felet är. Demokratiska partiet har lovat mycket men inte lyckats hålla någonting, heter det i Socialistpartiets tidning. Många så kallade socialister är egentligen samma gamla kommunister som tidigare. En stor del av statsapparaten finns kvar och är bara intresserad av att bevara sina positioner, heter det från demokratiskt håll. Demokraterna beskyller särskilt den hatade säkerhetstjänsten, Segurimi, för att försöka utnyttja missnöjet med ekonomin till att skapa instabilitet i landet och därmed sabotera utvecklingen mot demokrati. Vi behöver hjälp utifrån för att klara oss igenom krisen. Den hjälp vi hittills har fått räcker inte. Det behövs inte bara humanitär hjälp utan också tekniskt och annat bistånd, säger en regeringstalesman. Det gäller inte några jättelika summor. Det viktiga är att hjälpen kommer snart så att vi kan undvika en social explosion.
Rapporterade Ekots utsände i Tirana i Albanien, Göran Skånsberg.
6 augusti 1991. Här är ett exempel på missnöjet partiet Ny Demokrati, deras valpropaganda.
Ny Demokrati verkar just nu vara det svenska parti som satsar mest på att åka på valturné. Under valrörelsen genomför partiets företrädare Ian Wachtmeister och Bert Karlsson omkring 100 valmöten över hela landet. Och det gäller att vara rolig och annorlunda om man vill locka väljare, säger de själva.
Medan ni samlas här kan vi tala om att i det här bordet här så kan ni köpa denna fantastiska skiva ni har just nu. Den går nästan inte att köpa någon annanstans, för det är omedelbart förbjuden på Svensktoppen. Så den finns här. Sen finns det ett par böcker. Är de med? Nej, det finns inga böcker.
Ny Demokrati samlar folk till torgmöte och prylstånd på Storgatan i Luleå. Och de nydemokratiska partiföreträdarna är noga med att vid varje valmöte tala om att den här låten inte fick tävla på Svensktoppen i radio. Det är förbjuden musik, säger Ny Demokratis företrädare, som beskriver sig som förföljda av etablissemanget. Och så här kan det låta när Ian Wachtmeister och Bert Karlsson beskriver sin politik.
Lappliser är bara till för att dra in pengar. För att om det skulle vara trafikfrågor så skulle vi inte springa omkring runt sjukhusen när ni hälsar på anhöriga. Eller springa omkring och mäta mitt i natten om en bil står 7 meter från ett gathörn eller inte.
Är det så himla farligt med svenska folket som egna företagare? Litar man inte på svenska folket?
Vi säger slopa allt detta vansinne. Slopa det, sluta snoka i våra privatliv.
Måste allt gå genom staten och några få som styr allt? Vi tror nämligen på att den enskilde klarar även detta.
Jag menar, och sen de har lagt ner 40 miljoner kronor på att snygga till Ingvar Carlsson. Han ser lite sådär halvskarp ut då. Nu ler han hela tiden. Det vet inte hur mycket det kostar. Men sen så dressa upp på dem lite grann, svaja brallor, lite spänstig gång och där lite tjusigt. 40 miljoner spänn ser det kosta. Vi har räknat på Bert här. 2005 skulle man få stil på honom. Det finns enorma besparingsmöjligheter, ska jag tala om.
Man måste tillåta att folk kan gå ut och träffas. Men går man på en restaurang idag och har en norrman eller tysk med sig och han får betala notan, så tror han faktiskt att han har gjort första avbetalning på hela krogen.
Det är tack för att de inte ens kan tala om sånt här. De svimmar i riksdagen när man säger sprit, så ramlar 90%.
Så att ni får vara lite försiktiga när ni läser saker och ting, och ni måste förstå vår situation. Vi har ingen massmedia.
Idag är varenda journalist nästan EU valarbetare. Och det är därför vi måste ut och tala om själva vad det är vi tycker.
Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha.
Det här är så kallad populism. Det är nämligen begripligt. Så det får man inte syssla med inom politiken.
Ursäkta, får jag fråga, du står i kö för att köpa, vadå?
En tröja ska vi köpa.
En sån här som du står drag under galoscherna?
Ja.
Varför det?
Ja, jag tycker de har ganska rätt, de håller på med.
Bert Karlsson och Jan Wachtmeister.
Ja, just det.
Du har precis lyssnat på det här föredraget, vad säger
du? Ja, det var bra. Det var mycket bra.
De pratar som man förstår, det gör ju aldrig andra politiker.
Ska ni rösta på dem då?
Ja, det tror jag säkert.
Du då?
Ja, då.
Några av åhörarna vid Ny Demokratis valmöte i Piteå. Ekots reporter var Björn Häger.
Östersjön, 8 augusti 1991.
Så till algblomningen i Östersjön. I Ekot igår varnade en expert för att det kan vara hälsofarligt att bada på vissa platser i Östersjön. Och på Miljödepartementet säger Peter Larsson, som är politiskt sakkunnig, att det är misstag på 60- och 70-talen som gjort att miljöpolitiken inte lyckats förhindra miljöförstöringen i Östersjön. Gotland är en av de platser som har drabbats av årets algblomning, men badarna där verkar inte särskilt oroliga.
Ja, det är bara att låta bli och svälja, så skulle jag vilja säga. Hålla huvudet ovanför vattnet, jag tror inte att det är så förskräckligt farligt.
Jag har aldrig märkt att det har varit så mycket i vattnet förr som det har varit i år. Då kan man börja fundera på vad det beror på det. Men jag har ju inte märkt någonting på ungarna alltså.
Och du drar inte för bada själv?
Nej, det är inte. Nej, det gör jag faktiskt inte då, nej.
En större del av Östersjökusten har drabbats av den kraftiga algblomningen. Att den är särskilt farlig i år beror på luftföroreningarna från Östeuropa och de stora kväveutsläppen från trafiken och jordbruket. Men regeringen gör allt för att minska dem, säger Peter Larsson som är politiskt sakkunnig på Miljödepartementet.
De svenska kväveutsläppen från jordbruket, läckaget från jordbruksmarkerna, kommer att minska med ungefär hälften mellan 1985 och 1995. När det gäller trafiken, framförallt avgasrening på personbilar och de striktare kraven vi inför för lastbilar.
Just nu är det alltså så allvarligt att man inte kan bada i Östersjön utan att riskera hälsan. Kommer de här åtgärderna för sent?
Ja, man kan säga att alla miljöåtgärder idag kommer för sent, men de är inte fel utan då, för att vad det handlar om idag det är att långsiktigt förebygga miljöförstöringen.
Hur lång tid kommer du då ta att reparera skadan? När kan vi bada tryggt igen trots att det är varmt och algerna blommar?
Det tar cirkus upp till 20 år skulle jag tippa innan man är så att säga på det bästa stället. Och det beror på att det tar lång tid, framförallt i Östeuropa, att genomföra de här insatserna.
Men när det är så allvarligt att vi inte kan bada mitt i högsommaren och i semestertider, har inte miljöpolitiken misslyckats då?
Man kan säga att det gjordes några misstag under 70-talet när man enbart inriktade åtgärderna på de stora punktutsläppen. Och de har vi alltså fått ner väldigt kraftigt i Sverige och i alla industrialiserade länder. Istället är det då huvudproblemet all mänsklig konsumtion. Konsumtion genom bilismen till exempel, konsumtionen genom varor, att vi använder olika typer av kemikalier.
Peter Larsson, politisk sakkunnig på Miljödepartementet, intervjuad av Gunilla Svensson.
Albanien, 11 augusti 1991. Eller kanske snarare man ska säga Italien. För in i Italien så väller det flyktingar från Albanien. Tusen och åter tusen på fartyg som är helt överfulla utav människor. Tittar man på dessa fartyg så ser det faktiskt ut som murstackar som kommer.
Den italienska regeringen har tillsatt en speciell krisgrupp med ansvar för den senaste flyktingvågen från Albanien. Och även om politikerna i de områden dit flyktingarna kommit inte är öppet kritiska mot den här gruppen, så tycker de att saken kunde ha skötts annorlunda.
Budskapet från Rom var mycket tydligt. Alla albaner skulle tillbaka omedelbart. I början försökte man också hindra fartygen från Albanien att anlöpa hamnarna i förhoppning att de i så fall skulle vända direkt. Det var hit till Bari de flesta flyktingarna kom. Och här, liksom på många andra håll, fungerade inte den taktiken alls. Flyktingarna hoppade i vattnet och sam in till land. Då beslöts att en gammal fotbollsarena i Bari skulle användas som förvaringsplats. Så småningom bussades albanerna till hamnen där de fått lite mat och vatten. De lokala myndigheterna i Bari har haft en annan inställning till hur flyktingarna borde tas om hand. Borgmästaren i Bari, kristdemokraten Enrico Dalfino, har om och om igen betonat att mottagandet måste vara humant.
Ma così per l'assistenza io avevo pensato che si poteva qui attrezzare un.
Jag menar att ett tältläger borde ha satts upp där flyktingarna kunde ha väntat, och fotbollsstadion borde inte ha använts, säger Enrico Dalfino. I italienska massmedia har han citerats när han ska ha jämfört mottagandet i Bari med hur chilenare stängdes in på en arena i Santiago när militären tog över. Enrico Dalfino ler lite snett när saken kommer på tal.
È stato, è stato il capitano della polizia municipale che era con me.
Det var inte bara jag som sa det, säger han. Det var jag och den lokala polischefen som pratade om det, säger Enrico Dalfino. Det här är den andra stora flyktingvågen till Italien från Albanien sedan ett stort antal albaner förra sommaren för första gången lyckades fly sitt land. Då tog sig 6000 albaner in på västambassader i Tirana och tog senare om hand i Italien, Tyskland och Frankrike. I våras kom cirka 25 000 albaner, liksom nu i fartyg över Adriatiska havet. Även då visade de italienska myndigheterna en handfallenhet i mottagandet. Men då ställde många italienare upp, öppnade sina hem och kom med mat och kläder till flyktingarna. Idag finns inte mycket av den inställningen kvar här. Av de albaner som kom i våras har cirka 1000 fått stanna. Cirka 12 000 har skickats hem till Albanien och lika många har försvunnit ut i det italienska samhället. Erika Bertilsson, Bari.
Augusti 1991. Israel bär sig svinaktigt åt mot palestinier i Gazaremsan. Världen börjar få upp ögonen.
Utrikes i morgonekot. Det senaste dygnet har minst två palestinier dödats i de svåraste oroligheterna i de ockuperade områdena på flera månader, med upplopp i Jerusalem, på Västbanken och i Gaza. De israeliska myndigheterna uppger också att de genomfört tre så kallade husförstörelser i Gaza. Här är vår Mellanöstern-korrespondent.
Det tog de israeliska soldaterna 4 timmar att lägga hennes hem i ruiner. Rashmiyat Sharuk, en hopsjunken, skrynklig gammal gumma, sitter tröstlös i stekhet grus under ett stycke vit gammalt tältduk från Röda Korset. Runt om henne osorterade högar av husgeråd, hinkar, kastruller, sänglinne, filtar och 2 plastsäckar med kläder. Det är resten av hennes hem, av hennes liv. Hennes hem förstördes kvällen den 24 juli. Det var den första av nu 3 husförstörelser som drabbat palestinska familjer, där en av familjemedlemmarna enbart var eftersökt, misstänkt för medlemskap i en illegal organisation, inte gripen, inte förhörd, inte dömd. Det var den 443:e husförstörelsen på 3,5 år. En kollektiv bestraffning, förbjuden enligt all internationell lag, regelmässigt använd av Israel på ockuperad palestinsk mark. 13 personer är hemlösa. De 2 gamla, vars hus det var, 2 söner, varav en eftersökt, deras hustrur och 7 små barn. Inte ens ett tält fick de bo i. Det revs också av Israel. Nu bor de hos grannar och i ett tält på FNs område. Av 6 rum, ett badrum och ett kök, är det bara stumpar av vackert dekorerade väggar som sticker upp bland de av tryckluftsdrivna borrmaskiner söndertrasade betongväggarna. Resterna av taket hänger i förvridna armeringsjärn. Hans-Göran Frank, advokat, riksdagsman, går runt med mig den här dagen i bråten efter det som var ett palestinskt hem. Han är i Gaza för att se hur Israel respekterar mänskliga rättigheter.
Ja, det här är ju en fullständig rättslöshet, och det rör sig ju om en kollektiv bestraffning som drabbar en hel familj som är oskyldig, och de söker efter en medlem i familjen och så bestraffar man alla andra. Man förstör ett hus som inte tillhör den man söker efter, och han var ju inte ens misstänkt, han var only wanted, och huset ägs utav fadern. Det här är fullständigt i strid med all rättsordning och internationell standard. Men jag är ju inte överraskad, eftersom jag var här för 3 år sedan och kunde studera precis samma sak. Det är ingen ändring på den här punkten i den israeliska politiken. Ockupationsmakten begår mycket allvarliga övergrepp.
Den gamla skrynkliga gumman i gruset under ett stycke tältduk i Gaza säger att hon nog vet vad hennes brott är. Att hon och hennes familj är födda som palestinier. Bengt Turner, Gaza.
Rapport den 13 augusti 1991 från ett oroligt hörn utav Jugoslavien.
I nordöstra Kroatien, bara några mil från Jugoslaviens gräns mot Ungern, ligger den lilla staden Osijek. Härifrån försöker kroaterna kontrollera sin del av ett av de oroligaste områdena i det jugoslaviska dramat. Vår utsände har rest till Osijek.
Vi lämnar motorvägen och viker av norrut mot Osijek. Den kroatiska polisens posteringar gör honör och vinkar förbi oss när de ser att vi är journalister. På bilens båda sidor står det press med jättelika bokstäver i svart tejp. Majsfälten böljar, solrosorna blommar ända bort i horisonten. I byarna står små gummor i svarta hucklen vid vägkanten. Ibland är vägskyltarna perforerade av en kulkärve. Vi kör in i Osijek där det bor 90 000 kroater och 30 000 serber. Och kring en staty på torget hänger det stora plakat som talar om att nu skjuter den jugoslaviska armén på sina egna. Texten syftar på nattens flyganfall mot en serbisk vägspärr som krävde två serbiska milismäns och en 10-årig pojkes liv. De jugoslaviska piloterna hade av misstag skjutit på sina egna bundsförvanter. Synd att det inte gick åt fler, säger flickan som tolkar åt oss. Hon är en uppenbar tillgång för nationalismen i Kroatien. Vi traskar förbi några stridsvagnshinder vid spårvagnshållplatsen och kommer fram till ett trottoarkafé vid huvudgatan. Det är en miljö som hämtad från Beirut. På kaféet sitter pensionärer, kontorsflickor och kroatiska nationalgardister i kamouflageuniform blandade med varandra. Några av soldaterna har handgranater i bältet. Deras Jugoslavien tillverkade kalashnikovs står slarvigt lutade mot väggen. Ett par av soldaterna är kraftiga och vältrimmade, andra ser ut att vara rekryterade på ungdomsgården. Snett över gatan framför nationalgardets lokala högkvarter står två lastbilar med luftvärnspjäser på flaket. I den fuktiga värmen kommer vi i samspråk med en man som visar sig vara bataljonskommandant. Vladimir Dragunovic heter han. Han är 38 år och i det civila jobbar han på ett åkeri. Han berättar om nattens och morgonens vapenskrammel strax utanför stan.
Prilike počeli su toku noći sa minobacačkom vatrom, nije dugo trajala kao što je običajno, ispaljeno je 5 do 6 mina, poslije toga je uslijedila jedna određena rafalna paljba, pojedinačno onda snajperska.
Det var inget allvarligt, säger Dragunovic. Serberna sköt 5-6 granater, sen var det några handgranater och några skott från deras krypskyttar. Hittills har Dragunovic förlorat 3 man i striderna mot serberna. 20 har allvarligt skadats. Han erbjuder sig att med säker eskort ta oss till ingenmansland. Efter en stunds diskussion tackar vi nej. Risken är att kommandanten Dragunovic är en alltför frestande godbit för krypskyttarna på andra sidan. Om det är någon som vi inte ska ha som resällskap så är det han. Jan Mosander i Osijek.
Här är en rapport om vatten i Mellanöstern. Det är den 13 augusti 1991. Och här är ett ypperligt bevis på hur Israel med alla medel försöker utplåna palestinierna.
Konflikten i Mellanöstern har till stor del formats av tillgången på och behovet av vatten. Idag används också vattnet som vapen mot upproriska palestinier. Det här det hävdar en av de experter som under den pågående vattenfestivalen samlats i Stockholm.
Vatten är hårdvaluta i Mellanöstern. Det är så ont om det att det utlöser krig, hävdar många regionen. Och också palestinien Ayman Rabi som är i Stockholm för att delta i expertmötena under vattenfestivalen. Han säger till och med att samtliga krig mellan israeler och araber sedan 1948 i huvudsak orsakats av vattenproblem.
The main reason, the war reasons between the Arabians and the Israelians during or after 48 was the water.
Krigen 1967, 76, 82. Israel ockuperade land under etiketten säkerhetsskäl, men egentligen så handlar det om att nå fram till nya vattentäkter, hävdar Ayman Rabi. Med ockupationen av Västbanken så fick Israel en lång landremsa ut med Jordanfloden. Och med ockupationen av södra Libanon så nådde Israel floden Litani. Nya bosättningar och allt fler människor, boskap och bevattning av odlingar. Behoven växer. Att lägga under sig nya landområden har därför varit det billigaste sättet att få vatten, säger Ayman Rabi.
It was the cheapest way for them to get new water resources by war.
Israel har till exempel diskuterat att köpa vatten från Turkiet, men det har ansetts för dyrt. Mot palestinierna så används också vattnet som vapen, säger Ayman Rabi. Vattnet stängs av och på, och det finns palestinska byar där kranarna varit torra sedan intifadan, det palestinska upproret, började.
In several places they cut off the water for several period of times without giving any reason.
Eftersom vattenproblemen på så många sätt hotar freden i Mellanöstern så har USA:s utrikesminister James Baker sagt att han vill att vatten och naturresurser ska tas upp som en särskild punkt på den planerade fredskonferensen om Mellanöstern.
Av floderna som en gång flöt genom Gaza ut i Medelhavet är det bara uttorkade flodbäddar kvar. Gazas floder når aldrig havet. Det är ett av de yttre tecknen på en människoskapad katastrof som förutom allt annat drabbat de palestinska samhällena under 24 år av israelisk ockupation.
Well, because a number of dams are being built all along the way leading to that area by the Israelis, of course. That's in Israel proper, inside Israel, not in this area. And of course they keep the water there in pools that is used for irrigation or whatever purposes they have.
På andra sidan Gazas gräns har Israel, enligt Hashim Abu Sido, en av FNs hjälparbetare, byggt rader av dammar som torrlagt floderna. Från dammarna pumpas vattnet ut för konstbevattning och obegränsad israelisk hushållsförbrukning, medan de palestinska samhällena lider av vattenransonering och högre vattenpriser. Enligt beräkningar av organisationer som övervakar ockupationsmaktens förehavanden är närmare 80% av de tidigare palestinska vattenresurserna nu konfiskerade eller omdirigerade. Som i Gaza, där dammarna nu ligger i rader på den israeliska sidan gränsen för att försörja israeliska bosättningar samtidigt som palestinska samhällen torrläggs. Bengt Herner, Jerusalem.
En rapport den 13 augusti 1991 berättar att det var de svarta baskrarna som utförde övergreppen på den litauiska gränsstationen för en tid sedan.
Det var de sovjetiska inrikestrupperna som låg bakom attentatet mot en litauisk gränspostering i slutet av juli. Vi har bevis. Det sa chefen för Litauens försvarsstyrkor när han idag talade vid måndagsmötet i Stockholm. Och samtidigt fortsätter demonstrationerna mot de svarta baskrarna i Vilnius.
Tre dagar i rad har närmare 5000 demonstranter samlats utanför det lokala högkvarteret för de sovjetiska inrikesstyrkorna i Vilnius. Och med slagord och plakat krävt att styrkorna ska lämna landet. Militärfordon har körts upp runt byggnaderna och de sovjetiska trupperna har avvaktande följt demonstrationerna från högkvarterets tak. Men det finns inga rapporter om direkta sammanstötningar. Demonstranterna har anklagat de svarta baskrarna för att ligga bakom den blodiga attacken mot en litauisk gränspostering som i slutet av juli krävde 7 litauiska vakters liv. Och att de anklagelserna är berättigade, det finns det nu enligt chefen för Litauens försvarsstyrkor bevis för. Nu har nämligen den enda överlevande vakten från attentatet vaknat upp ur sin medvetslöshet och vittnat om att det verkligen var de sovjetiska svarta baskrarna som bar ansvaret för det regelrätta blodbadet. Det vittnesmålet kan säkert samla nya demonstranter utanför militärhögkvarteret i Vilnius.
Libanesiska grupper av skiftande religiös sammansättning tar gisslan då och då. Och någon gång så släpps en och annan gisslan. Det är i huvudsak västlänningar som tas. Nu har man släppt 3 stycken västlänningar. Och FNs generalsekreterare Pérez de Cuellar är inblandad i samband med ett brev som någon av dessa grupper har skickat honom. Här är en rapport den 13 augusti 1991.
Redan inom ett dygn kan alla tillfångatagna västerlänningar i Libanon bli fria. Det skriver de shia-muslimska kidnapparna i det brev som överlämnades till FNs generalsekreterare igår. 3 i gisslan har redan släppts. Hur det ska gå för de andra, det hänger på Israel.
Sida upp, sida ner innehöll det 6-sidiga brevet häftiga utfall mot USA och Israel. Brevet som den frigivne John McCarthy överlämnade till FNs generalsekreterare Pérez de Cuellar från sina kidnappare igår. Men mot slutet kom följande text. Det är nödvändigt att handla för att befria våra kämpar ur fängelser i det ockuperade Palestina och Europa. Om så sker så är vi beredda att fullfölja den process vi inlett idag och inom 24 timmar befria de personer vi håller. Återigen har temperaturen i spelet om Mellanöstern höjts. De män som hållit som gisslan i åratal spelas nu ut som brickor. Deras anhöriga börjar återhoppas.
We're all very, very thrilled this morning to see Ned Tracy. And again, I hope the Sisipio family will get news very soon on Joe. And we just have to wait and see.
I Genève där Pérez de Cuellar nu befinner sig har den diplomatiska aktiviteten gått in på högvarv. Hit kom också den israeliske chefsförhandlaren. Det är de nära 400 fångar som Israel håller som diskussionerna framför allt gäller. Att Israel släpper dem i utbyte mot gisslan.
Now I must say that I am a little more hopeful than before. Because we have two very concrete, evidence that those who have hold the hostages are interested in a solution.
Men det är mot Israel som trycket nu sätts in från amerikansk och engelsk sida. Ett Israel som häpnar över att president Bush tackat Syrien och Iran för frisläppandena.
If you want to look for the real address where the pressure should be directed, it is Syria and Iran. I think that Britain, the United States, everyone should call the sham for what it is. Tell them we know that you're behind it. We know you have the power to achieve this the release. And if you want to enter the community of civilized nations as you appear to want, then you better cough them up. The jig is over, the game is up.
Och brevet är luddigt i sina krav. Kraven handlar om att frisläppa också de terrorister som sitter i fängelser runt om i världen. Och Israel har förklarat sig villigt att släppa sina fångar, dock inte förrän man fått veta vad som hänt deras egna, de 7 israeler som tillfångatogs i början av 80-talet. En av dem som sköts ner 1986, Ron Arad, antas fortfarande vara i livet. Men hans hustru är skeptisk.
I think if my husband will not release, the Israeli government will not release anyone. And maybe it will prevent any deal, I don't know. But I want the whole hostages will be free. I want the Western, I want the Israeli soldiers. And this is the time.
För även om man längtat också i Israel så är misstron stor inför de fredssamtal som allt fler nu hoppas på.
Augusti 1991, Finland.
Nordiska statsministrarna enades ju igår om att göra ytterligare en ansträngning för att få till stånd ett så kallat EES-avtal. Men samtidigt så håller en EG-debatt nu på att blåsa upp även i Finland. Den finska industrin kräver ett EG-medlemskap. Om EES-förhandlingarna i höst skulle misslyckas så återstår bara för den finska regeringen att ansöka om ett medlemskap i EG. Det säger Erkki Hellsten som är chefsekonom på Finska Industriförbundet.
Jag tror att regeringen kommer att inleda förhandlingarna om medlemskap i EG. Jag tror att det kommer att hända i sådana fall att EES-samtalet kommer att misslyckas.
Den finska industrin är enig med regeringen om att det är viktigt att satsa på att få ett EES-avtal i höst som trädde i kraft i början av 1993. 65% av Finlands handel är nämligen med EG och EFTA-länderna. Men sen vill industrin se en finsk EG-ansökan som kan behandlas i samband med den svenska och österrikiska. Finlands statsminister Esko Aho understryker dock att en finsk EG-ansökan är inget alternativ till ett EES-avtal. Men han erkänner att Sveriges EG-ansökan har satt press på den finska regeringen.
I publiciteten det har varit något slags press. Så att när Sverige gjorde, eller Sveriges regering fattade sitt beslut, det ledde till att ganska många också i Finland började att kräva att Finland måste göra på samma sätt. Men jag ser att politiskt vi har varit eniga i Finland om de här riktlinjerna och vi har ingen anledning att förändra vår linje som strävar till att vi kan nå först EES-avtalet och först därefter är det dags att värdera vad kommer vi att göra därefter.
I Sverige har man börjat prata om ett bilateralt avtal om det kärvar i EES-förhandlingarna i höst. Hur viktig är Sveriges hållning i de här frågorna för Finland?
Det är ju viktigt för oss. Vi har mycket gemensamt när det gäller integrationslinje. Och jag förstår att det finns många som tänker på att vi behöver någon slags alternativa plan. Och det kunde vara ju bilateralt avtal, men det skulle vara mycket dåligare för alla än att vi kunde fatta beslut om EES-avtalet.
Vi hörde Finlands statsminister Esko Aho, reporter var Anders J. Eriksson.
Kyrkan och staten, 15 augusti 1991.
En skilsmässa mellan kyrkan och staten kan vara nära förestående. Beslutet kan komma inom några år, säger kyrkominister Margot Wallström. I nästa vecka inleder hon kyrkomötet i Stockholm och hon tycker att det nuvarande förhållandet mellan kyrkan och staten är orimligt.
Jag anser att ett mångkulturellt samhälle som vi lever i med så många flyktingar och människor med olika religionsbakgrund som har kommit till Sverige så är det orimligt att behålla det gamla system som vi har haft. Och det upplevs ju också som stötande av väldigt många. Och jag tror dessutom att med den reformering som har varit av kyrkan så är det möjligt att, att lösa de här banden.
Kyrka-statfrågan har diskuterats under många decennier i Sverige. Och steg för steg har kyrkan fått en allt mer oberoende ställning. Den politiska opinionen har också svängt efterhand. För närvarande stöder samtliga riksdagspartier plus KDS en skilsmässa mellan kyrka och stat. Undantaget är Centerpartiet som vill bevara banden. Även en majoritet av prästerna och biskoparna stöder skilsmässotanken. Inom kyrkan är det framförallt många kyrkopolitiker, och då inte bara centerpartister, som är emot skilsmässa. I vinter kommer hovrättspresidenten i Jönköping, Carl Axel Petri, att lägga fram sina förslag till hur en fri kyrka ska kunna finansieras och organiseras. Därmed blir kyrka-statfrågan högaktuell igen. Ekot berättade i början av sommaren om Petris förslag, bland annat om idén att ersätta kyrkoskatten med statligt administrerade medlemsavgifter. Och även om kyrkoministern Margot Wallström ännu inte tagit del av Petris förslag, anser hon att utredningen bör ligga till grund för nya beslut som siktar mot en skilsmässa. Och de här besluten bör fattas under de närmaste åren, tycker hon.
Den här frågan har ju utretts i många tiotals år. Och det är ju inte mer av utredningar vi behöver, utan det är väl en förankring av olika förslag så småningom. När vi har tittat på Petris underlag, faktaunderlag för att ta ställning. Så att jag tror egentligen inte att det ska behöva ta så lång tid. Det är inte...